Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Palmemordet, inuti labyrinten med Kari Putiainen, del 2.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget, och jag har inte varit här. Varför skulle jag?
Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet, som även idag görs av Dan Hörning och mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott som hjälper män att vara män hela livet. Om du beställer Maxulin via maxulin.se/palme så deltar du i en utlåtning av en palmevandring där poddens skapare Dan Hörning är er guide. Om ni vill bidra till att vi kan ta oss an stora spår, som till exempel polisspåret, och se till att podden finns kvar även i framtiden, ja, då kan ni gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Och alla bidrag är välkomna, stora som små, så tack för ert stöd. Och som ni vet hade vi problem med ljudet för avsnittet och det var på grund av ett fel med originalfilen. Vi kan inte garantera felfritt ljud idag men hoppas att vi lyckats göra det mer hörbart än sist. För idag fortsätter vi nämligen att prata polisspår, boken Inuti labyrinten och mycket mer med Kari Putiainen, en av författarna till ovan nämnda bok. I slutet av förra avsnittet hörde vi Kari berätta om hur de fick ut det så kallade LAC-bandet, det vill säga bandet med samtal till och från länsalarmeringscentralen under mordnatten. Jag var självklart tvungen att fråga hur det kändes att lyssna på banden som en av de första utanför polisen.
Jag tror att vi var först utanför polisen som hörde det här. Och sen var det lite mystiskt hur den här inspelningen hade gått till också. Min bror kontaktade ju då biträdande larmchefen på länsalarmeringscentralen. Han skulle ha deltagit. Det var väl visst Säpo som hade spelat in det, tror jag. Eller hur det var. Det var lite otydligt exakt hur det hade gått till. Och varför det hade gjorts på det här sättet. Och så. Jag vet inte om det är klarlagt nu hur det hade gått till med inspelningen.
Så det var inte vanligt att spela in?
Jag vet inte hur polisen jobbar vanligen, men jag förstår inte varför de... Nej, de hade ju inte utrustning för att... Det är så här att de hade på ledningscentralen i och för sig. Där fanns det ett liknande band. Mm. De går igång automatiskt när de ringer. Va?
Ja.
Och det gjorde de... Det är alltså länsarmé 90 000 larmnumret. Det är när man ringer. Nu är det ju, vad är det, 112 eller vad det är numera. Då heter det bara 90 000. Då går bandet igång automatiskt när någon svarar. Och det fanns ett liknande i polisens ledningscentral, ett liknande band. Men den hade aldrig tagits i bruk. Därför, och polisen motiverade det med att integritetsskäl. Det var deras integritetsskäl. Alltså.
Ja.
Poliserna ville, jag vet inte vad, hur, inte, ja, poliserna kanske inte ville, ville höras på band, jag vet inte, integritetsskäl. Så det hade facket på något sätt hade lyckats stoppa det där. Så det finns inga inspelningar.
Det var konstigt. Så.
Ja, det är lite konstigt. Men
det innebär att de skulle hålla integriteten högre än LAC till exempel då? Som
ja, uppenbarligen. Ja, jag vet inte vad. men så var det då. Mm. Och vi, ja, så att det här, så vi funderade, han gick till KTH, men där sa de att det är svårt att avgöra, alltså de kunde inte hjälpa oss. De sa att örat är nästan det bästa instrumentet. Men till slut så dök en man upp. Han kontaktade oss, Mauricio Vigil. Han har ju dött också nu.
Ja.
För några år sedan. Och han var alltså flykting från Uruguay. Och han var ingenjör. Han har jobbat i JAS-projektet bland annat här i Sverige. Och han var intresserad. Han ville liksom undersöka det här bandet och så. Va? Och han... vi hade ju ett band, va? Vi hade inte kopierat det. Och han ville då... han var lite framför sig. Han mer eller mindre tog det här bandet då. Och skulle undersöka det. Och han gjorde ju en jätteundersökning sen. Han skaffade utrustning som kostade, jag tror, 30 000 eller vad den kostade.
Oj.
Och han gjorde en undersökning hemma på sin fritid då. Och han filtrerade, han tog upp liksom ljudkurvor så här, massor av ljudkurvor och grejer. Och han hade först tänkt att han skulle klara det på en månad, och då hade han sa, lånat, han hade sagt att jag köper det här. Jag köper den här utrustningen, men jag måste testa den. Och då var det en månad till, och tänkte att han skulle återlämna den inom den månaden, men det blev inte så. Utan han till slut var han tvingad att köpa den för att han hann inte bli klar på en månad. Och då upptäckte ju han en liten sak då, för att han var en så noggrann, så han gick och hörde för med Televerket, som det hette på den tiden, Telia, fröken ur, det är maskiner. Och det finns två maskiner. Och han tog reda på, han fick gå träffa någon av cheferna där på Telia och liksom, de kollade vilken av de två maskinerna som hade varit igång på bordnatten. För han var intresserad av det, för det visade sig att när man lyssnade, en av maskinerna hade en, när fröken ur sa och 50, då fanns det en liten defekt på det där och 50, så det liksom hördes inte. Det blev liksom en sån här, något klick precis där, och 50. Mm. Och det, han hade då tydligen fått någon bandkopia, så han registrerade det där klicket där. Och sen jämförde han då med det här, och just det bandet, just den fröken ur maskinen skulle ha varit igång på mordnatten, det fick han veta på Telian.
Mm.
Och men det fanns, på det här bandet han fått, så fanns inte det klicket.
Ja, oh, okej.
Okay. Och då blev det ju, vi hade höll ett möte, ett sånt där stort möte 4 september 1988 på Sveavägen där, man kan ju hyra lokaler där.
ABF,
ja. På Sveavägen, ett stort möte, massor av människor som kom.
Precis bredvid Grand.
Ja, precis. Och här, det leddes av Sven Anér och Herbert Söderström, det där mötet. Och Mauricio Vigil presenterade sina resultat. Där har bland annat stått i Ny Teknik om det här då. Liksom hur han hade gjort. Va? Det fanns en stor artikel i Ny Teknik. Och han presenterade sina resultat där. Och vad hände då? Det här var på en söndag, va? Dagen efter. Så kommer plötsligt biträdande larmchefen på att jaha, det där bandet kanske inte var återanvänt då. Kanske fanns det där originalbandet. Han hade sagt att det var återanvänt. Till journalister är ju en sak, va? Det kan man ju säga. Men till de här utredningarna har han också sagt. Det var ju två utredningar. officiella utredningar, alltså tillsatta av riksdagen.
Ja, till parlamentarikerkommissionen och juristkommissionen.
Ja, till dem hade han också sagt att det var återanlätt. Men nu kom man plötsligt på det då när det blev lite debatt kring det här då, att det här är det originalbandet kanske finns kvar. Och så hade han är liksom kommit, han påstod att han hade kommit att tänka att ja, det kanske finns. Och då har han gått in och ja, det fanns i larmchefens kassaskåp. Där fanns det. Och nu gjordes en riktig utredning då. Det togs till Statens kriminaltekniska labb i Linköping. Alltså polisen tog det beslag igen då, va? Alltså åklagarna. Och sen skickade de det till SKL där då. Och de utredde ju då, eller de gjorde, för då, polisen hade ju påstått att det här kassettbandet vi fick, att det innehöll alla samtal som var intressanta kring mordet, va? Alla samtal som hade med mordet att göra. Men nu visade det sig att så var det inte. Utan det fanns alltså senare samtal, det fanns minst 10 eller kanske 15 samtal som var efter, lite senare, det är 23:40 någonstans, det är kanske 20 minuter, 15-20 minuter efter mordet. Det fanns många samtal där som inte var medtagna, som liksom hade direkt anknytning till det här då.
Ja.
Men det mest intressanta var ju att det fanns ett samtal som inte fanns med, som pris i 23:25, alltså pris i början där. Ett samtal. Och det var den här, för att de trodde ju först, eftersom polisen påstår att de inte hade fått någon information om det här i början, då trodde ju de på LAC, alltså Länsarbetscentralen, att mordet kanske hade inträffat i Järfälla. Och då skulle de göra en motringning till Järfälla. Och den här motringningen som han gjorde, den fanns inte med. Och den gjorde han tidigt, alltså han gjorde bara några minuter efter mordet gjorde han. Den fanns inte med på polisens kassett.
Okay.
Och så, och det kan man ju, då kan man ju säga att ja, de senare samtalen, ja, de tog inte med, de var inte intressanta. Men jag menar, ett sånt här väldigt, ett av de allra tidigaste samtalen var, fanns inte med. Jag menar, jag har svårt att tro att det bara är tillfällighet där, att samtal före och efter finns, men just det finns inte då på polisens, alltså kopia som vi har tagit.
Ja.
Så att då fick vi ut det här motringningssamtalet också, och fick vi då, Vigil och min lillebror var ju då kallade till SKL. När SKL hade gjort klart sin utredning så blev de kallade till SKL. Och min bror var väl lite bekant med den här chefen, där Ingvar Kopp. Så att vi hade fullt förtroende för honom. Alltså, många vill ju inte, Sven till exempel vill ju, han körde ju vidare på det här Gösta Söderström spåret hela tiden, men det visade sig att det höll ju inte liksom det med 5 minuter, för att jag frågade Gösta sen senare också, att jag sa ju till honom att han inte borde köra så mycket med det där att 28, för att det är ju, han har ju en sån här teknisk bevisning emot sig, och det är lite svårt då. Det är ju bara att han betraktas som en liten stolle mer eller mindre.
Ja.
Och jag frågade honom då, vad hade han för sorts klocka då? Var det digital? Nej, han hade ingen digital klocka. Han hade ett armbandsur så här. Och där tänkte jag så här, att det är väldigt lätt om han snabbt så tittar. Han har ju skrivit upp tiden när han blev stoppad av den här taxichauffören. Han det var väl kanske någon svart taxi eller det var. Han skrev upp tiden 23:28 har han skrivit. Men det är ju, om man hastigt tittar på en klocka, då kan man väldigt enkelt se en sån här vanlig med ur, se 5 minuter fel. Va?
Ja.
Och det är det vi misstänker att har hänt där då.
Men bekräftade inte Göstas chaufför tiden också? Göstas chaufför bekräftade väl tiden?
Eller? Ja, men han skrev, jag tror inte han tittade på, jag vet ingenting om att han skulle ha tittat på en klocka. Han körde ju bilen. Va? Så att ja, han bekräftar väl den kanske, men jag tror inte han vet egentligen. Jag har ju aldrig hört att han skulle ha tittat eller skrivit ner eller sånt, va? Som jag fattade, han skrev ner tiden själv.
Ja, okej. Ja, det var jag som missuppfattade.
Ja, att Sörström skrev ner den själv, för chauffören körde ju bilen. Så att han tittade på sin klocka och skrev ner tiden själv. Det är så jag fattade.
Ja.
Och men däremot så är det ju, det här betyder ju då inte att man inte skulle ha fördröjt larmet. Det är ju där vi menar, för att då har vi ju fått det här bandet nu. Det är ju en 100% teknisk bevisning då, att det är så här att det fanns ju en Järfälla taxi.
Ja.
Och den personen då såg mordet.
Ja.
Och han ringde ju sin ledningscentral i Järfälla. Och där fanns det en kvinnan där. Hon har senare hört att hon var en sambo med en polisman. Så hon hade en direktlinje till polisens ledningscentral.
Aha.
Så hon slog inte 90 000.
Mm.
Utan hon slog liksom ett direktnummer dit. Och meddelade då att en man hade blivit skjuten.
Ja.
Och sen, och detta finns ju då inte på bandet. Men däremot så ringde hon efter hon hade ringt polisen. Alltså polisen gör ju fel här. Egentligen ska de enligt instruktionerna hålla linjen öppen om någon meddelar sånt här. Men det här gjorde de inte. De hade liksom lagt på det här. Så då ringde hon efter ambulans. Och då, det här samtalet finns ju inspelat då, eftersom ja. Ella ser det här. Och då säger hon säger där att ja, jag har ringt polisen och kan ni skicka ambulans, va? Och det här är ju tidsmässigt då bestämt, det var 23:23. Hon hade, alltså redan före 23:23 hade hon ringt polisen. Alltså.
Ja.
Mm. Och då blir han väldigt konfunderad, den här operatören på LAC. Jaha, hon har ringt polisen. Varför har inte de hört av sig? För de har en direkt lina, som de säger, från ledningscentralen till LAC.
Ja.
För de brukar ju, om någon ringer in, så brukar de ju tydligen höra av sig. Han var konfunderad då. Och, så då säger han att, ja, att han ska då han ska liksom kontakta polisen. Och det gör han då efter det här samtalet med den här taxicentralen där då. Och då är det en polis där som svarar. Jag har pratat med den polisen. Jag pratade med Helin också, den andra polisen som hade fått in det första larmet. Och han säger då att nej, han frågade över en skjutning. Jag har fått, hon vill ha ambulans liksom. Frågan polisen. Har ni hört någonting om det? Frågan polisen. Då säger polisen, nej, vi vet ingenting.
Mm.
Trots att det bevisligen är så att den här kvinnan från Järfälla taxi har ringt, va? Det är bevisat på bandet. Hon har ringt polis.
Mm.
Nej, vi vet ingenting. Hon har inte så lite. Nej, obekant för oss. Och då blir han ännu, naturligtvis ännu mer konfunderad. Och då tänker han, jaha, vad konstigt. Det här, hon ringde från Järfälla taxi, tänker han då, den här operatören. Och så funderar han på att göra just den där motringningen som jag pratade om. Motringningen till Järfälla.
Ja.
Liksom ringa tillbaka till henne då och fråga om det här.
Mm.
Var det Järfälla det inträffade? Och det var det samtalet som är borta.
Mm.
Som inte fanns. Men sen ungefär när en minut har gått efter det här, då det är väl då när han håller på att göra den här motringningen. Och då är klockan 23:25. Då kontaktar polisen ledningscentralen igen, alltså LAC, och säger att ja, han kan lugna ner sig, han som ringde nyss till oss, alltså den mannen, han kan lugna ner sig, han inte känner till. Vi har just fått in det här. Och då är klockan 23:25.
Mm.
Och de har ju fått in det flera minuter tidigare, va?
Mm.
Och då, Gösta Söderström säger att han hör precis när han blev ju stoppad av den där mannen vid kungstornen där, och sen kör han med blåljus men inte med sirener, som man säger. Och precis när han ska svänga in på Sveagatan från Kungsgatan där, så då säger han att då hör han det där områdeslarmet.
Mm.
Och så kommer han ungefär 30 sekunder. Nej, det tar inte ens det. Det är en kort sträcka att köra fram. Så han är liksom första polis på brottsplatsen. Och ja, det här 23, alltså 23 och 25 där, och min misstanke är ju då, eller det vi tror, det är ju att polisen då när de börjar liksom ringa ifrån länsalarmeringscentralen och undra, att det då bestämmer de sig för att nu måste vi gå ut med ett larm. Ja. Då är klockan faktiskt 23:25, då har det gått fyra minuter ungefär kanske efter mordet, va? Och ja, och ni vet att vill man att någon ska komma undan, alltså, då är det ju väldigt, väldigt viktigt. Alltså, en del har ju liksom sagt att de gjorde ju, jag kan ju säga att granskningskommissionen Inga-Britt Ahlenius lät då några sådana här som hon hade stort förtroende för på göra på Riksrevisionsverket. Göra utredningar kring det här. Och de säger så här att Ja, ja, det där att det är några minuter försenat med larmet, det kan ju, det är ingenting ungefär. Men jag håller inte med dem. Vill man att någon ska komma undan så är ju de här första minuterna, de är ju väldigt viktiga. Va? Så att, ungefär de skriver snubbel i trappan. Jag var inte imponerad av deras slutsatser, måste jag säga. Mm. Att det är ungefär som att säga att jag snubbel i trappan kan vara avgörande. Men men sen som sagt och sen är det ju lite andra konstigheter. De har ju, det finns ju andra omständigheter också i de där senare samtalen. Mm. Polisen påstås vara helt paralyserad. Va? Mm. Att det var därför det inte hände någonting.
Ja, det är en vanlig förklaring.
Ja, att medan de själva aldrig säger, ingen polis som vi har pratat med har sagt att de var paralyserade eller något sånt. Men i ett av de senare samtalen där, ungefär en halvtimme efter mordet, så ringer den här föraren, jag vet inte om det är föraren, men det är i alla fall en i ambulanspersonalen, ringer från den här ambulansen, som det blev ju en ambulans utlarmad sen.
Ja.
Sen ungefär där 23-25 då när de fick veta att det var att det hade inträffat i Stockholm. Och då ringer föraren, han ringer till LAC då, Länsarmeringscentralen, det är inspelat. Och säger så här att, ja, när blev vi utlarmade? Vilken tid blev vi utlarmade? Polisen vill veta det.
Mm.
Det här var alltså ett av de samtalen som inte fanns med då, som SKL tog fram, alltså ett tag senare.
Ja.
Då kan man ju undra, varför är polisen så himla intresserad av att veta utlarmningstiden för den där ambulansen? Den enda ambulansen, den andra ambulansen kallades ju in av en händelse, den som kom först var det en ambulans. Varför är man så intresserad av den här ambulansens uttid, som det heter? Bara en halvtimme efter mordet.
Och vad är din teori?
Ja, teori vet jag. Jag försöker hålla mig liksom utanför lite grann. Jag vill inte teoretisera. Men det är ju så här att det finns en annan underlighet här. För att då som hänger ihop med det här. Det är ju att de har... Det finns såna här IM-listor där ingripande meddelandelistor, och där står alla tider och ingripanden, och de har skrivit patrullnummer och så här. Och då är det så lite konstigt, för att den här Ulf Helin då, som jag har pratat med, han har alltså utlarmat en 12:30 har för mig att vara nummer på en piket, buss, polispiket. Den blev 23:23 står det på IM-listan, den blev utlarmad till Palme-mordet, va? Till att ingripa där. De visste ju inte att det var Palme-mord, men till att ingripa hennes skottlossning. Men ungefär samtidigt så blir samma bil 12:30 utlarmad på ett lägenhetsbråk, och det är Ulf Elin som gör båda de här larmen, gör han alltså båda de, han skickar i båda de här fallen, är det han, det står ju där vem det är, HZ.
Ja.
I båda dem så skickar han alltså ut i princip då, i stort sett samtidigt då, enligt de här IM-listorna. Skickar han ut den här det fanns ju två piketbussar som kom, men den här andra från, jag tror den var från, var den från Norrmalmspolisen. Ja. De har han larmat ut alltså vid samma tidpunkt på två olika grejer.
Ja.
Och jag frågar ju honom om det där. Jag faktiskt frågar. Han försökte, han kunde inte lämna någon egentligen någon förklaring, utan han försökte köra med någon lite fikonsnack vid ett tillfälle när jag pratade med honom, och bara pratade med honom i telefon, så tittade, ja. Så, och då när han är i tjänst, för då måste de ju i princip svara, och han körde med någon sorts fikonsnack som jag inte gick på. Han hade egentligen ingen. Och sen sa han, ja okej, liksom, när jag inte gick på det fikonsnacket. Ja okej, ja, ja. Han pratade om någonting, jag snabbtransade där eller något sånt där, så han liksom... det var... Så att det där är ju... Det där är, men det går ju ihop då om man har... Låt oss säga att man har en sån här teori. Det passar ju då, men låt oss säga att han i verkligheten har utlarmat den här på det här lägenhetsbråket. Att det är det han har gjort, va?
Oh.
Men sen i efterhand om man...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away.
Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Jag vill att visa att polisen verkligen var ute i tid. Då har man skrivit in det här 23, konstruerat det 23 och 23. Alltså skrivit in det efteråt, och då går det ju ihop med det här samtalet som han i ett väldigt tidigt skede, den här ambulansmannen också gör till länsarméncentralen och frågar om uttiden. Ja. Då är det viktigt om man tänker förfalska någonting, då är det viktigt att veta att det blir korrekt uttid.
Verkligen.
Så att det liksom passar ihop då med den här utlandningen och så. Så att där kan man ju få stämma på det sättet med en sån teori. Ja. Det är lite svårförklarliga. Annars blir det ju ganska svårförklarligt liksom. Och sen att det här polisen inte gjorde någonting heller. Hur förklarar man det, va? Jag pratade ju med en polisman som var utlarmad då, och det var ju väldigt känsligt. Det här var alltså på slutet av 80-talet och en del, de ville inte prata för mycket, va? Han sa ju så här att vi fick ingen ledning från ledningscentralen, utan vi bara åkte omkring som vi själva ville. De sa inte åt oss att åk dit eller dit, va? Det var ingen ledning alls ungefär. Vi åkte på eget bevåg. Vi tänkte, ja, vi kanske ska titta där kanske det finns något intressant och så, va? De fick själva bestämma vad de gjorde.
Det fanns ingen systematik alls.
Nej. Ingen systematik alls, enligt honom. Han fick ingen information. Och han står med där på IM-listan som utlärmar på ett senare hans patrull. Så att, och det förklarar de då med att de blev paralyserade. Men ingen, den där polismannen själv och ingen annan har ju medgett att de, eller sagt att de blev liksom paralyserade på något sätt. Så att det är bara en tes. Säga så. Ja, just det. Och sen blev de upptagna med telefonsamtal från en massa samtal från utlandet, säger de också. Det hindrade då dem från att jobba med det här. Så att, och min bror besökte ju ledningscentralen många gånger. Vi pratade ju med Rolf Fredriksson som var en av cheferna. Han pratade med honom många gånger. Och vi ville ju kolla, för att det finns ju en möjlighet då att för den här tidsättningen på den här ingripande meddelandelistan, den sköttes ju av en dator. Va? Datorklockorna går inte alltid rätt. Va? Och han var där och han kollade den då, den mot sin egen klocka, den där klocktiden i ledningscentralen, och den gick inte helt korrekt. Jag tror att det var en 30 sekunder fel eller något sånt där.
Hans klocka eller...
Nej, den klockan i ledningscentralen. Ja, han kollade mot sin klocka. Han har ju kollat sin klocka först mot fröken nu. Och sen kollade han den mot sin klocka.
Okay,
han
var
där, va? Ja. Han är ju liksom... ska ju vara vattentätt. Så att han berättade någonting om att han... Ja, det handlade om kanske en halv... Ja, 30-40 sekunder kanske det gick rätt. Så det här var som fick oss in i det här. Det var ju det här att vi började forska kring det här bandet, och vi var intresserade av det och veta vad som hade hänt, va?
Och sen kom ju de här förslagen om att skriva bok från Herbert Sjöström då ju senare. Och sen hamnade vi där och jag tänkte att jag kan offra ett år på det. Men sen blev det ju så illa så att det var inte klart efter ett år. Då har man lagt ner ett arbete på ett år. Ska jag bara kasta det åt sidan så här då? Det kunde jag inte göra. Och sen, var det inte... Och sen min bror, som jag säger, min lillebror, han höll ju på mycket med researchen. Men han mer eller mindre, han slutade ju, meningen var att vi skulle skriva tillsammans. Men han blev ekonom på min andra brors företag. Så att han gjorde ju, skrev i stort sett ingenting då. Så jag fick sitta själv och kämpa med det där. Ja. Och när två år hade gått, nu har jag lagt ner två år, då kan ju inte sluta nu. Sen blir det tre år och till slut tog det fem år. Lite irriterad blev jag ju för att jag är ju intresserad av fysik, teoretisk fysik, så att jag använde ju all min fritid då under de där åren till att skriva den där boken. Och det, ja, jag blev lite ringrostig då när det gäller det med fysiken under den där tiden. Och sen föddes de här sönerna direkt på det där också. Så att jag brukar säga att 90-talet blev ett förlorat årtionde vad gäller fysiken. Och jag har ju blivit kontaktad senare. År 2005 blev jag kontaktad av en norrman. Han har varit statssekreterare i Kåre Willoch-regeringen på 80-talet.
Okay.
Och han är en expert på stay behind. Du vet, för han sa att det här med stay behind, det var liksom utformat så att regeringen, om det blev liksom krig, de skulle evakueras då till ett annat land. Men det var statssekreterarna som skulle hålla i den här motståndsrörelsen då, stay behind. Och han hade då skrivit en bok som han hade försökt få publicerad. Men han hade fått veta då att tillsammans med någon överste i norska armén. Men han hade då fått veta att han hade varit på Norstedt bland annat. Och de hade sagt att den blir så himla tjock den där boken. Svante Weiler var det han hade pratat med. Att det blir för besvärligt. Sen var den ju skriven på norska och han kontaktade mig år 2005 och ville då att han sa att han var ungefär inne på samma linje som vi i vår bok, han är imponerade. Och han ville då att jag skulle översätta den där boken och banta den då, göra mindre format. Men ja, jag tyckte jag hade lagt ner så mycket tid på det här. Jag hade liksom tappat ett årtionde och jag tänkte nej, jag kan inte göra det. Jag har bara ett liv. Jag kan liksom inte, även om jag tyckte det var ett himla intressant projekt. Va? Men jag hinner inte. Det går inte. Jag sa till honom, okej, 2011 kanske. Det var 2005. Jag sa 2011 kanske någon släpper. För då trodde jag fortfarande att de skulle släppa. Då skulle mordet ha blivit preskriberat.
Precis.
Och då trodde jag att allt material blir fritt. Va? Men nu har man ju gjort någonting. Man ändrat på lagen. Och normalt sett när man ändrar på en lag, då kommer det att gälla från det datum när man ändrar. Va?
Precis.
Ja. Ja, men nu är det någon retroaktiv. Liksom, nu blev det är ovanligt. Alltså, retroaktivt skulle den här lagen gälla. Att mord aldrig preskriberas. Så är det väl, tror jag, nu.
Så
att, och det är retroaktivt dessutom. Och det var ju lite, och det betyder då att förundersökningssekretessen är kvar på alla de här pärmarna. Ingen kan gå in där. Jag fick en känsla att de var rädda för att de här privatspararna ska gå in och börja botanisera där. Så att de vill inte ha sån. De klagar ju ständigt på det här att redan fortfarande nu, då klagar de mycket. Jag hade ju många samtal med Ölvebro och sådär. Han klagade ju att de här privatspararna, vi kan inte jobba, vi kan inte sköta vårt jobb här, vi poliser, bara för att vi är ansatta av en massa personer som vill ha ut information och vi måste hålla på och kopiera och stryka. Du vet, när man sekretessbelägger någonting så måste man göra det rad för rad. Man kan inte vara rent allmänt om det är något de vill ha ut sekretessbelägga. Så att all vår tid går åt till sånt, liksom klagar de på. Sådana klagomål har det varit hela tiden. Jag kan säga att man var väldigt positiv inställd då 88 till de här privatspanarna, till exempel Expressen, spanarna på Sveavägen efter det här mötet vi hade 1988. Men sen så lyckades de vända på det här, för det finns ju en massa stollar då, och göra det så att alla som ifrågasätter den officiella utredningen, det tog stollar allihopa.
Mm.
Liksom. Mm. Och det var ju det som var inlägg, granskningskommissionen hade ju det upplägget också. Vi blev ju hörda 2 gånger av granskningskommissionen. Vi var ju missnöjda, för att meningen var att de hade det här upplägget så här, granskningskommissionen, att de, alla skulle, det skulle bli liksom offentligt förhör och alla skulle få presentera sina teorier så här. Men det ville inte vi ställa, det ställde vi inte upp på. Vi skrev till TT. Vi ställer inte upp på det, va. Och för att då det här betyder att alla ska dra sig över en kam, och dessutom så hade vi hörde jag på ett radio, för Sigvard Marjasin var ju ordförande på den tiden i början, och han hade ju sagt i en radiointervju att de här konspirationsteorierna kring Palmemordet, det är som råttan i pizzan.
En vandringssägen helt enkelt.
Ja, det är bara vandringslegender alltihopa. Och jag berättade det här för Herbert Söderström, eller då jag ringde honom och sa att han kände Marjasin sen tidigare, sa Herbert Söderström. Och han säger så här, va. Liksom, så det här verkar inte seriöst, utan det här handlar ju bara om att försöka motbevisa. Visa att alla är lite stolliga, de som misstänker att det har skett något underligt här.
Mm.
Och då säger Söderström att jag ska ta upp det med Sivan. Jag ska nämna det, jag ska fråga honom. Och sen senare så pratade jag med honom igen i telefon, och då säger han att Marjasin förnekar att han skulle ha sagt så. Men jag hörde ju det på radio.
Ja, just.
Han förnekade det till Söderström sen. Att han skulle ha sagt att det var råttan i pizzan. Ja, men sen blev vi ju då hörda, och vi fick då ett separat. Vi blev hörda separat. Vi ställde inte upp på det här att alla med pressen är
varande.
Så vi hade ett separat slutet för i civildepartementets lokaler. Och vi fick det då, och jag har senare hört att det var berodde på att Hans Gunnar Axberger tyckte att vi hade rätt. Va? Jag vet inte om Marjasin var beredd att ge oss den möjligheten att han skulle ha tyckt att vi borde få ett separat liksom för. Och det fick vi då, och efteråt så kom vi liksom, vi lämnade de där lokalerna i departementet där tillsammans med Inga-Britt Alenius.
Mm.
Och hon sa till oss att ja, hon tyckte vi hade gjort bra jobb och så. Jag har väldigt förtroende för henne naturligtvis, även för Axberg. Men hon tyckte att det här borde överföras till någon utländsk polis som kan se det här med andra ögon. Det var hennes uppfattning. Jag var inte så säker på det. Jag trodde inte detta. Och sen sa jag till henne då att, så här, att det enda jag har velat med den här boken, jag har ju aldrig trott att jag ska lösa något bok. Va? Det har aldrig varit. Utan jag vill bara visa på att det finns frågetecken kring polisarbetet på mordnatten. Det sa jag till Inga-Britt då. Och vad säger hon då? Ja, men det förstår ni väl att någon sån slutsats kan ju inte den här granskningskommissionen komma fram till.
Okej.
Då sa jag, varför inte? Nej, för då kommer ju politikerna att tillsätta en ny kommission direkt. Som ska reda ut de frågetecknen. Så det går ju inte. Det blir ju liksom bara en ny kommission på kommission. Ungefär.
Så
det förstår ni väl ungefär, sa hon. Jag kände mig som att det är mamma. Hon är lite äldre än vi. Mamma förmanar. Jag känner mig som att en mamma talar om för mig hur det är i verkligheten, så att säga.
Och, om jag förstår det rätt, så granskningskommissionen kom med en mildare slutsats för att då inte ge upphov till en ny kommission, eller?
Ja, det var hennes uppfattning. Okay. Eller de måste komma till någon sorts slutsats som är definitiv. Det var väl så. Jag vet inte om det är mildare. Men en definitiv slutsats på något sätt. Va? Det får inte vara så här att det finns saker här som inte kan utreda, frågetecken som inte kommer till botten med. Va? Det var ungefär så jag ser min bok. Va? Det finns frågetecken.
Mm.
Det var väl det hon menade. Sen var jag med i någon radioprogram med Axberger senare. Och han och jag hade efter det där hade vi ett väldigt långt samtal, en timme eller vad det var, i radiohuset liksom, privat pratade vi. Och då nämnde jag det här till honom då, att Inga-Britt Ahlenius hade sagt det. Då sa han, ja, han menar på att ja, han kan ju, han, enligt hans uppfattning så skulle väl kommissionen kunna komma fram till något sånt, att det finns frågetecken. Men samtidigt sa han, ja, jag kanske har fel, sa Axberger då, att det är väl möjligt att Inga-Britt är mer av en apparatchik än vad jag är, så att hon kanske vet hur det fungerar. Så Axberger då. Så att hur det är i verkligheten, så att säga.
Mm.
Och ja, så det här var lite grann om hur vi kom in här i det här. Ja, och som sagt var vi har ju fått bra kritik för den här boken. Det är jag tacksam för. Jag har väl inte fått någon direkt, alltså den här i tidningar och så. Den enda som har varit negativ, det är ju naturligtvis Ölvebro i polisledningen. Vi hade ju mycket samtal med honom, till exempel det här att Lisbeth Palme sa ju att hon hade sett två gärningsmän. Det skrev ju Rimborn i en PM.
Ja.
Men han var ju inte, den fanns ju inte med i förundersökningen mot Pettersson, hans liksom uppgifter.
Nej.
Trots att han var den första, Lisbeth Palme satt och pratade med en lång polisman.
Absolut.
Då direkt. Och då undrade jag med pratade då att jag, varför finns inte hans, det där med två gärningsmän och det med i förundersökningen? Ja, men han har ju inte skrivit någon rapport, Rimborn, om det där. Alltså han har inte skrivit någonting. Han måste ju lära sig hur man skriver en polisrapport. Han var liksom, och sådana här resonemang. Ja. Jag vet, han kanske inte hade skrivit någonting om det där. För det, uppgifterna fanns ju i det här juristkommissionens förhör, att
just
hon hade berättat.
Just.
Jag vet inte om han hade, eller vad han hade skrivit, det vet inte jag, hur den polisrapporten hade gjort. Va? Men enligt honom så hade han inte gjort någon polisrapport, enligt Ölvebro då, kring det här. Va? Så att, han finns ju inte med då. Då kan vi ju inte ta med honom ungefär i förundersökningen mot Pettersson, för att det hade ju underminerat Lisbeth vittnesmål, va?
Mm.
Om hon säger två gärningsmän, ingen annan har ju sett två gärningsmän, och då börjar man undra vad om man tror på Lisbeth, vad är den andra gärningsmannen, vem är han då? Och Ostasch också trodde jag att det var,
ja.
Var är han då? Det var ju hemligstämplat först när vi fick ut det här juristkommissionens förhör, då hade de hemligstämplat den här biten, det här med två gärningsmän, va? Det
var, ja.
Ju, men så att de gjorde ju allt då för att inte underminera Lisbeth, för det var ju det enda beviset, om man ska sätta det i något citat, de hade mot Pettersson.
Mm.
Hennes utpekande då. Även om man, så att säga, på goda grunder, jag kan ju säga att K.G. Svensson,
ja,
som var den första åklagaren, Holmer intervjuar ju Lisbeth, men han ville ju inte lämna ut de där utskrifterna av de förhören då, som han hade gjort med Lisbeth, till Svensson. Och Svensson menar ju då på att det, i och för sig, han hade gärna velat ha dem, men det var egentligen han som var förundersökningsledare. Hur kan polisen undanhålla? Men de spelar egentligen ingen roll för själva utredningen, sa ju K.G. Svensson då, därför att Lisbeth har inte sett mördarens ansikte. Det var hans uppfattning, och det tror jag stämmer helt, va? Att hon har inte sett hans ansikte överhuvudtaget, utan hon blandar ihop honom med ett vittne som står ungefär på det avståndet, hon säger, bredden på trottoaren. Mördaren var ju mycket närmare.
Just.
Så det har ingen betydelse då vad hon egentligen säger då. Ja, det håller med förhör. Och han var alltså den första åklagaren. Den uppfattningen, Lisbeth har inte sett mördarens ansikte. Och det har varit diskussioner att hon har sett och rättsat sig fast och så här. Och det och jag tror ju på det också. Va? Hon har inte sett mördarens ansikte.
Ja.
Så hon är, och sen det här att hon pekade ut Pettersson, jag menar, vem som helst hade ju kunnat göra det. Gunnar Wall fick ju ut de här, Lars-Åke Kristiansson heter han, psykologiprofessorn, som har blivit lite, fått lite, blivit
hamnat i blåsväder
sen efteråt, Men han då var han inte blåsvärd. Han tog ju de här videorna som Lisbeth hade sett.
Precis.
Tog han ju till USA. Han var gästprofessor där då. Seattle.
Mm.
Alltså det är ju på västkusten i USA. Där hans studenter då inte kände till någonting om mordet. Va? Och då hade han givit dem först en uppgift om att den misstänkte gick konstigt. Och då var det 68% som hade pekat ut Pettersson. Men sen när han sa att han var alkis också och gick konstigt, då var det 74% som identifierade honom. Så då kan man ju undra vad Lisbeths ident... Och hon säger ju själv, det ser man vem som är alkoholist, det är det första hon säger. Hon hade ju fått en anblad, var ju skicklig, han hade talat om för henne i förväg att en alkoholist och sådär. Och då säger hon direkt att ja, det ser man ju vem som är alkoholist. Så att hon visste direkt vem som var misstänkt. Vad har det ett sånt utpekande för värde? Alltså, det var inget, borde ju inte ha något juridiskt värde alls.
Nej,
så egentligen, det är ju så här att om man kritiskt granskar den här utredningen mot Pettersson så finns det inga bevis alls. De har ju erkänt att man inte har någon teknisk bevisning. Det är ju helt klart. Mm. Men det finns ingen annan bevisning heller om man så att säga är kritiskt granskar det hela.
Ja.
Han är liksom, i tingsrätten blev han dömd, och då blev han ju, de här juristdomarna ville ju fria honom redan i tingsrätten.
Absolut.
Det var ju nämndemännen som dömde honom. Mm. Hade det varit i USA då hade det varit en, som man säger, hung jury, va? En jury måste vara överens, va?
Ja.
Men här har man ju majoritet. Ja, han blev alltså dömd då i tingsrätten 5-2 eller vad det var. Sen var det ju 7-0 sen i hovrätten.
Mm.
Han blev friad då. Och det är det jag försöker påpeka i boken. Det finns ingen bevisning alls mot honom. Alltså. Han blev dömd utan att... Det var bara... Han var dömd i tidningarna. Det är ju också lite infernaliskt så här. Hans försvarsadvokater, som var väldigt svaga, måste jag ju säga. Ja. De blev belagda med yppande förbud. Samtidigt som polisen läckte som ett såll till tidningarna om olika saker om Pettersson.
Mm.
Så han blev ju, ja, det var ju den där utredningen mot honom pågick från december till maj. Va? Det var 5 månader där det hela tiden stod om att han var skyldig ungefär i tidningarna.
Mm.
Så att de gick ju, trots att det inte fanns några bevis då, om man är kritiskt granskade, så tidningarna hade ju då byggt upp att ja, han var skyldig. Media hjälpte till där.
Mm.
Mm.
Så han blev dömd egentligen, som jag ser det, helt ut. Det finns ingen bevisning alls mot honom.
Vi lämnar Kari Puttiainen för nu, men de nästkommande 2 veckorna kommer vi också att prata med Kari Puttiainen. Då kommer vi bland annat att få reda på vad han tror om de olika spåren i utredningen, och ni kommer att få svar på era lyssnarfrågor. Allra sist vill vi påminna om vår andra sponsor, Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextory.se/kampanjkod och skriver in koden Palme, så får ni 30 dagars gratis Nextory om ni inte tidigare prenumererat hos dem. Nextory har många böcker i ämnet Palmemordet, bland annat Konspiration Olof Palme av vår återkommande gäst Gunnar Wall. Palmemordet finns på facebook.com/palmemordet. Gå gärna in och kommentera avsnitten och gilla sidan. Vi finns också på YouTube. Bara sök på Palmemordet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning samt mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget, gå in på facebook.com/prsmedia.se. Eller besök hemsidan på www.prsmedia.se. Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, trodde jag. Vi ska ut och röva.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon.
Now, what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.